Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Sedan starten våren 2019 har vi granskat myter om så olika saker som ishockey, mordfall och sjunkna skepp. Om ni vill att vi ska kunna fortsätta med det även i fortsättningen så är ni mer än välkomna att sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt. Det gör ni lättast på patreon.com/tankom. Sedan oktober 2019 har vi också ett speciellt swishnummer dit du kan swisha en engångssumma om du hellre vill det. Numret dit finns i avsnittsbeskrivningen, men jag tar det här också. 123 356 1701. Och skriv gärna i meddelandet om du vill ha med ditt namn eller inte på vår hemsida och i podden. Hösten 2019 så gjorde Tänk om ett avsnitt om Storsjö och djuret tillsammans med Dan Hörning. Och idag har vi med oss Dan igen. Välkommen Dan!
Tack så mycket!
För att det är ju så här, vi trodde att det skulle bli ett avsnitt om Storsjö och djuret, men... Du har hittat ny information, inte sant?
Ja, jag har nyheter om Storsjödjuret. De är inte så färska, för nyheterna är från 1899. Med hjälp av en lyssnare, tack till Sanna, så har jag fått Peter Olssons bok Storsjödjuret, framställning av fakta och utredning av Dr. Peter Olsson från 1899. Och vi ska komma ihåg att 1890-talet var en tid då storsjödjuret härjade vilt.
Så är det. Innan vi drar igång med det, folk känner förmodligen igen din röst från min podd, men säkert också en massa andra poddar. Kan du berätta lite om vad du gör i övrigt här i poddväg?
När jag inte funderar på storsjödjuret, vilket jag gör den mesta delen av tiden, så funderar jag lite på seriemördare, som jag gör seriemördarpodden om. Palmemordet som jag gör tillsammans med dig.
Stämmer.
Mördarpodden som jag gör med Josefin Molén. Jag gör en podd som heter Hard Nerd Café där vi just nu gör en Harry Potter-serie. Jag gör Sagan om Isfolket-podden. Och ja, fyra poddar till. Man kan bland annat lyssna på Dan Hörnings böcker på Acast där jag läser in mina egna böcker som kom ut för ett bra tag sedan.
Ja, du ser, inte bara poddar utan även författare alltså.
Ja, men inte en så framgångsrik författare som doktor Peter Olsson.
Nej, men vad vet vi om honom då?
Ja, för att förstå hans gedigna arbete om Storsjöodjuret så måste vi tänka på Peter Olsson som person.
Ja.
Jag kan berätta att han var från Skåne, från det här långt där söderut landet där det bor folk som inte pratar ordentligt, som du. Han var född i Hörja.
Det här var alltså sista avsnittet där ni hörde Dan Hörning medverka, så att han var född i Hörja, hette det där.
Ja, i Göingebygden, ja. Den 11 december 1838. Mm. Så han var alltså 61 år gammal. Mm. Och väldigt seriös akademiker.
Mm. Och för er från södra Sverige vill jag säga att vi avser ju Göingebygden då, som stavas med G i början.
Ja, finns det ingen tunnelbana så vet jag inte hur det uttalas. Efter då ha gjort akademiska grejer så kom han till, som lektor till Östersunds elementarskola och läroverk. Förmodligen då för att han inte fick något jobb nere i södra Sverige. Mm. Han blev kvar i Jämtland till sin pensionering. Han var så pensionerad när... Ja, han kanske pensionerade sig efter den här kom ut i och för sig. Och samtidigt då som han var lärare så gjorde han en massa forskning i jämtländsk kulturhistoria. Han försökte bli professor i zoologi vid Lunds universitet, men det gick inget bra. Och sen gifte han sig då med en jämtländska och fastnade där uppe. Men han forskade vidare och han tjänstgjorde som observatör vid Östersunds meteorologiska station och skrev artiklar i tidningen under rubriken Väderleken i Östersund. Sen skrev han 80-tal artiklar baserat på sin forskning. Hans mest kända verk är, förutom den här boken då, 1893 publicerade han några upplysningar om ödesbölerna i Jämtlands län.
Ja, du ser.
Det är alltså övergivna gårdar. Sen gjorde han 1899, och samma år som den här boken, gjorde han ortnamnen i Jämtland och Härjedalen jämte upplysningar om byarnas ålder. Men det här är överlägsen hans mest populära bok. Efter han pensionerade sig flyttade han tillbaka till Göinge.
Tack.
Där han avled den 12 januari 1923 vid 85 års ålder. Han har lagt upp den här fantastiska rapporten om Storsjöodjuret. Först är det 24 observationer, sen sammanfattar han egenskaperna hos odjuret och till sist så försöker han förklara vad det är folk har sett.
Men är det någonting som vi behöver repetera från förra avsnittet här innan vi kör igång med observationerna? För alltså Storsjöodjuret är ju, låt oss säga, Sveriges svar på Nessie, alltså Loch Ness-odjuret mer eller mindre.
Oh ja.
Det har förekommit ett stort antal observationer som vi pratade om i avsnitt 1 om Storsjöodjuret från hösten 2019. Det har blivit en hel industri, pratade vi om också, kring det här med, det har varit EU-bidrag, det har varit utsiktsplatser, allt möjligt ju.
Just det.
Så det har verkligen blivit en stor grej för en varelse som man inte riktigt kan bevisa om den finns eller inte. Var det inte till och med så att arten var fridlyst ett tag?
Det stämmer. Storsjöodjuret var fridlyst tills någon tyckte att det var osakligt eftersom det inte existerade.
Ja, och den lagen finns inte kvar idag, eller den fridlysningen.
Nej, får man ge sig på Storsjöodjuret hur mycket man vill.
Ja.
Om man ser det.
Det var någon som ville plocka ägg från arten Storsjöodjur och som sen fick det godkänt då, för att det var, som du säger, det var inte skäligt att en icke-bevisad art skulle vara fridlyst.
Precis.
Det är en härlig historia. Men vad skriver vår kära författare? Vi ska säga det att den här boken som vi sitter med nu, det är ett nytt tryck från 1977 om jag inte minns fel.
Ja.
Så att den har alltså tryckts i modern tid också, den här, för det är en väldigt populär bok om Storsjöodjuret.
Eftersom den är så fantastiskt bra. Framsidan pryds av en bild av vad officerarna såg 1848. Havsormen. Det ser ut som en överraskad mal ungefär på framsidan. Peter börjar sin bok med att förklara vad han har gjort där. Att så här, på den senaste, nu försöker jag modernisera hans svenska lite. På den senaste tiden har alla pratat om Storsjöodjuret. Och man kan inte nu utan vidare avvisa det här. Utan det här måste granskas ordentligt. Mm. Någonting verkligt måste ligga till grund för alla de här ögonvittnesrapporterna. Det är fullt trovärdiga personer och vissa har sett odjuret på nära håll. Det krävs en förklaring. Och för att komma fram till den måste man samla och allvarligt granska berättelserna om storsjöret och söka den sannolikaste förklaringen för de underliga företeelserna i Jämtlands storsjö.
Vetenskapsbaserad forskning helt enkelt.
Ja, fast fullständigt baserad på då ögonvittnen från 1800-talet.
Ja, det är sant.
Ja, han har ju suttit och tittat i 3 Östersundstidningar. Mm. För Östersund har tydligen haft 3 olika tidningar under den här tidsperioden. Han granskar då från 1820 till 1899 när boken kommer ut. Och han börjar med en observation från Funäs i Mysjö socken. Nu hoppas jag att jag inte slaktar jämtländska orter som jag slaktade skånska orter nyligen.
Ingen fara.
Det är en bonde som är ute med sin far i en båt. Och han observerar då storsjödjuret.
Ja, du säger.
Det var hela observationen. Det finns även en flummig paragraf här om att storsjöret har setts en massa under både före och under 1830-talet. Mm. Men det fanns inga tidningar i länet då.
Okay.
Så att då är det ingen som har skrivit ner det här. En målare har ritat en tavla på 1830-talet som heter Storsjöleviatan.
Se där.
Men Peter Olsson lyckas inte hitta tavlan som skulle ha funnits i Oviken, som är en liten ort. På en halvö i Storsjön. Så nu är vi framme vid observation nummer 2 då, som vi hoppas är lite bättre underbyggd. För 60-70 år sedan, alltså fortfarande på 1820- och 30-talet, en vacker sommardag, var bonden Aron Andersson i Salom i Hackås jämte några andra personer ute och slottrade. Sysslade med slotten på ägorna då, mot Storsjön. Liksom, ängarna ligger där, ner mot sjön. Och då såg de ett djur som rörde sig ut i sjön invid stranden. Grannen till de här männen, till Aron Andersson, hade en rödgrå häst med vit man. Och de tänkte, nej, det måste vara grannens häst som är ute och simmar i Storsjön. Det kan ju inte vara något bra. Vi måste få upp den här hästen. För färgen på djuret i vattnet stämde med färgen på hästen, och vid djurets huvud flöt en vit man ut precis som på hästen. Så de kan ner till sjön, rädda hästen som är ute och simmar, men plötsligt tar den där hästen och bara simmar jättefort ut mitt i sjön, och sen dyker den och kommer inte tillbaka.
Nej.
Och då förstår Arnold Andersson och hans kollegor att det här måste ha varit storsjödjuret. Aron berättar den historien för alla som vill veta. Bland annat sin son Anders Aronsson, som hörde historien många gånger och intygade att fadern var känd som en trovärdig person. Och han har också skrivit ner på heder och samvete att det här är en sann historia. Och Jämtlandsposten tog upp den 1898, fast den då utspelade sig långt, långt tidigare.
Men hittade man hästen sen då?
Ja, jag tror att hästen inte var
så förkommen. Hästen var oskyldig helt enkelt.
Ja, hästen var oskyldig. Det här var
de såg inte en häst drunkna i Storsjön helt enkelt, utan det här var Storsjöodjuret.
Ja.
Okej.
Okay. Hoppas jag. Det är oklart. Det kanske var hästen som drunknade, men ja, den simmade ut med hög fart där mot mitten av
sjön. Ja, jo, det är klart.
Det känns som vissa uppgifter inte framkommer i den gode Dr. Olssons bok.
Nej.
Men han hade ju säkert inte uppgifterna heller. Vi är framme vid observation nummer 3. Här är mer specifikt. Den 25 juli 1855, fortfarande då 44 år innan boken kom ut, så är det länsmannen som också sitter i riksdagen. Han är både länsman och riksdagsman. Väldigt trovärdig person. Paul Andersson. Han skickar en rapport till länsstyrelsen. Och de måste förstås lyssna. Han är ju länsman och riksdagsman. Och här var ett roligt ord från 1800-talet. Förmålande. Jag tolkar det som han hävdar att. Han själv och 4 personer från hans gård, alltså hans tjänstefolk, hade den 19 juli, alltså 6 dagar tidigare, omkring klockan 9:30 på eftermiddagen.
9:30 alltså, på eftermiddagen?
På kvällen då antar
jag. Ja, det måste det vara.
Utanför Sanne i Hackås, på 500 alnars avstånd, jag tror att det är typ 400 meter, sett ett djur som var 25 fot lång, 7-8 meter. vilket med farten av en häftigt rodd båt avlägsnar sig söderut. Och det är mycket runt Hackås där, södra Storsjön. Där är mycket observationer. Den simmade iväg där och de försökte hinna kapp den tydligen. Men det gick inte, för den simmade jättefort. Och han tillägger då den gode Paul, riksdagsmannen, att det här djuret har jättemycket folk sett. Men sen avslutar han sin rapport med att säga, eftersom djuret inte har gjort någon skada är det förmodligen en stor gädda.
Oj, på 7-8 meter alltså. Ja,
vilken gädda. Det låter som en fiskehistoria.
Ja, verkligen.
Det var en intressant slutsats. Det kändes som hans rapport förlorade lite sin trovärdighet.
Ja, gäddorna i Storsjön är inte att förakta då helt enkelt.
Tydligen inte.
Nej.
Vi lägger också märke till att den här rapporten var införd i Jämtlandsposten 1898. Mm. Så det är därför Peter Olsson hittat den. Mm. Vi är på 1858 för observation nummer 4.
Ja.
Gårdsägaren Erik Isaksson i Östersund seglade på Storsjön. Det här rapporteras i Jämtlands tidning som tydligen hade börjat ges ut då, 1858. Då blev han förföljd av ett stort djur som liknar upp- och nervänd båt. Och det är allt vi vet.
Ah. Okej, okay. Så att en upp- och nervänd båt, vi vet ingenting om längd eller storlek eller färg eller någonting.
Nej. Och det här kände vi ju saknades i många observationer även från 1900-talet som vi pratade om i del 1. Men jag kan tänka mig de här 40 år gamla observationerna som skrivs ner då i slutet på 1800-talet.
Och vill ni se de observationerna från 1900-talet så finns det en länk i avsnittsbeskrivningen. Där lägger vi länken till den här databasen som vi upptäckte på Jämtlands läns museum, har jag för mig.
Ja.
Där det finns massa observationer.
Jag antar att de här observationerna också finns där. Borde de göra.
Det är inte omöjligt.
Riksdagsmän är tydligen utsatta för Storsjödjuret. För i den mycket detaljerade observation nummer 5 så är det riksdagsmannen J. Bromé. Kanske Johan Bromé. Mm. Kanske Jesus Bromé, vi vet inte. Det var en solig, varm och lugn sommardag i senare hälften av juli 1863. Då såg den här riksdagsmannen och flera av hans gårdfolk. De har precis varit och slottrat i Bilsta i Hackås. Och då ser de ett ovanligt och stort djur plaskande i Storsjön nära land. Också alltså i Hackås. Och in vid ån utanför gården. Då dyker riksdagsmannens svärmor upp. För hon bor på gården och hon säger det här är ju typiskt beteende från badande barn som citat blaskade och väsnade så. Men det tyckte riksdagsmannen inte verkade trovärdigt. Så han tittade närmare och upptäckte att det inte var barn som satte vattnet i en sån rörelse. Och sen slutade plaskandet. Och då kunde de se ett ovanligt djur som låg delvis på själva stranden och delvis i vattnet. Det var stort och styggt i betydelsen då otäckt. Och hade flera korta, tjocka fötter. Och någon riksdagsmannen då förmodligen gör följande observation, citat. Det var nog dessa fötter på vilka aftonsolen blänkte som vi från början trodde vara barn. Som alltså misstagit odjurets fötter för barn.
Jag måste bara säga det, när du sa att svärmor dök upp så tänkte jag gärna att hon dök upp i vattnet. Men att ta fel på sin svärmor ett storsjödjur, det borde ju vara lite svårt, känner jag.
Jag tycker ändå det är rimligare än att mista storsjödjurets fötter för barn.
Ja, det är sant.
Nu är alla männen här överens om, och svärmor också kanske, att det här är ett stort, styggt sjödjur. Och vad gör man då? Jo, man förföljer det. De laddar två bussar, de laddar två bössor och utrustar två båtar i hast. Och medan de har gjort de här förberedelserna, laddat bössorna och fixat båtarna, då har odjuret dragit ut liksom på längre ut i vattnet. Och det verkar vara på väg bort. Då observerade någon att det liknade 10 eller 12 blanksvarta hoplänkade ankare som gick efter varandra. Nu är de 10 man, 5 man i vardera båten, en skytt och 4 roddare. Och den ena båten leds av riksdagsman Bromé, men hans kompis mjölnaren G. Kvarnström får leda den andra båten. För nu ska de skjuta storsjödjuret. Och roddarna ror allt vad de kan, men de är inte lika snabba som storsjödjuret. Så de ser där, liksom, storsjödjuret är där framme, men de kommer inte fram till det. Och helt plötsligt dyker det och försvinner. Och här namnges flera personer som var med på båtarna då, som trovärdiga vittnen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och förutom de här 10-man-båtarna så var det massa folk på stranden. Alla såg det här. Storleken var omöjlig att avgöra därför de aldrig såg hela odjuret. Men de tror att det var runt 10 meter. Riksdagsman J. Bromé svor en ed att det här var sant. Och det fördes också in då i Jämtlandsposten under deras stora satsning på Storsjödjuret 1898. Men händelsen var från 1863.
Och det här med att han såg ett antal som såg ut som sammansatta ankare tror jag han beskrev det som.
Ja.
Det, jag tänker mig de här bilderna man har sett av Nessie, Loch Ness och djuret som ser ut som bildäck som är fastsatt i varandra, de här pucklarna som det sägs ha. Det låter ju, ja, det låter ju rimligt med övriga beskrivningar.
Det tror jag också. Vi är framme med observation nummer 6. Den inträffade också en klar sommarafton. Det verkar ju vara en förkärlek för sommaren. Det kanske bara är att folk är ute vid sjön på sommaren. 1868, en klar sommarafton, sågs odjuret av en person i Ösa. Odjuret var i den så kallade Åssjön. Jag antar att det är en del av Storsjön. I Åssocken. Den här personen som inte har namngivits stod och tittade på det spegelklara vattnet. Vad är det för sysselsättning? Han verkar ta det ganska lugnt i alla fall.
Ja, det fanns inget internet på den tiden. Så att...
Ja, han stod där och sa, vattnet är så blankt. Men plötsligt, 100 meter från land, så blev det en stark rörelse. Som att en mindre ångbåt hade passerat. Och tittade dit och sa, vad är det som händer? Det verkar konstigt. Och plötsligt såg han någonting som liknade en grov, obarkad timmerstock som låg på vattenytan. Var kom den ifrån? Men helt plötsligt åker den här timmerstocken iväg jättefort. 200 meter utåt sjön. Och sen försvinner den i djupet. Och kommer inte upp igen. Det lät ju onekligen som Storsjödjuret.
Ja,
om
det
man
gör
hade
det
rätt.
Faktiskt.
Det är svårt att tänka sig en annan förklaring till den observationen.
Mm.
Men riksdagsman J. Bromé trodde att han hade haft sin upplevelse med Storsjödjuret. Men 7 år senare mötte han Storsjödjuret igen. 1870 på senhösten då det blåste jättemycket så att sjön var helt vit av vågkammar. Och där är då riksdagsman J. Bromé på sin gård i Bilsta. Varför är riksdagsmannen aldrig i riksdagen? Fast där, det skulle inte få veta någonting om för det, där känner inga Storsjödjur. Och även allt hans gårdfolk, vi vet ju hur mycket folk han kunde skaffa fram till.
Ja, verkligen.
Och svärmor kanske också.
Ja.
Men hon ser ett djur som på avstånd liknar en 12 anars 12 tums sågstock. 10 meter lång sågstock. Som gick snabbare än ångbåt emot vinden. I riktning från Bilsta utanför Tjuvholmen och mot Hoverberget. Hoverberget var jag på sommar. Mycket fin utsiktsplats. Det är väldigt livvattnet. Alla såg det här. Och riksdagsman J. Bromé svor en ed igen. Att han verkligen hade upplevt det här. Och Jämtlandsposten förde in det då 28 år senare i sin specialserie som verkar gått där i slutet på 1898.
Ja,
och säkert inspirerade den här boken. Jag tror att 1898 var ett stort år för storsjödjuret. Mm. Det var väl i samma veva där det här företaget var och kungen satsade pengar och
ja, de skulle kan fånga. Stämma, ja.
Men vi är framme i observation nummer 8.
Innan du går in på den, ja. Har vi något annat fall eller observation som vi har tittat på där samma person ser storsjödjuret fler gånger? För jag kan inte minnas det från förra avsnittet i alla fall.
Nej.
Jag tror att det här är i så fall första gången som vi pratar om en person som ser storsjödjuret fler gånger i alla fall.
Ja.
Det är lite spännande.
Och det är så långt innan den här hysterin som blir på 1890-talet. Om det hade varit en person som såg den massa gånger på 1890-talet, då skulle man kunna tänka sig något annat motiv, typ att det gick att tjäna pengar på det. Men...
Precis, och om man hade kommit och sagt att han såg storsjödjuret och sen ett par veckor senare så samma sak, så hade han ju byggt upp, alltså då kan man tänka sig att han överdriver eller helt enkelt ljuger för att göra sig själv viktig. Men nu är det ändå 7 år emellan observationerna.
Plus att observationerna var så olika också.
Var det nummer 8 vi var på nu?
Nu är vi framme till nummer 8.
Ja.
Det är 1873 vid midsommartid. Det är Erik Olsson från Östersund som med sig 3 man. De är ute och ror. De är mot hallen. Som är ett ganska lustigt ortsnamn vid Storsjön. De ser någonting som höjer sig ett par alnar ur vattnet. De tänker, det där måste vara en timmerstock. Men de ror vidare. Och snart, de åker förbi den här stocken. Men snart ser de att stocken kommer åkande i en väldig fart. Och att den verkar förfölja deras båt. Och då börjar de känna att det här är lite obehagligt. Varför jagar den här stocken oss? Så de ror mot en holme. De tänker sätta sig i säkerhet. Men då vänder stocken om och visar sig vara ett djur som har, citat, huvud som en hund. Och precis när de kommer fram till holmen och sätter sig i säkerhet så går solen ner. Av någon anledning är den här observationen sammanförd med en annan där en annan båt blir förföljd som var på väg från Hackås. Och den blir också förföljd av odjuret. Och av någon anledning är kronojägaren L. Nilsson på Norderön som har rapporterat de här händelserna. Mm. Vi är framme på observation nummer 9. 1899, en vacker augustidag. Sommar igen. Är vi på Åssjön igen. Och det är kyrkovaktaren M. Östman i Ås. Mm. Det är ju en pålitlig källa, eller hur? En kyrkovaktare.
Ja, verkligen.
Han hade dessutom aldrig hört talas om sjödjuret. Man har hört talas om sjöormar. Intressant. Hur har han missat det här? Det är framme 1889 också, men det är precis innan den stora hysterin. Mm. Men han talar som sjöormar alltså, av någon anledning. Kanske när han var ute och pluggade till kyrkovaktare. Men idag, den här vackra augustidagen, bestämmer sig M. Östman för att ta en simtur i Storsjön. Oj, oj, oj.
Det låter farligt i det här syftet.
Ja, han simmar ut 200 meter rätt ut på sjön.
Oj.
Och då märker han en rörelse i vattnet. Och då tänker han att det där är ju självklart en virvelvind som orsakar den. Är det vanligt på Storsjön nu?
Det låter ju inte som att det borde vara, men ja.
Jag tycker, men det är ju märkligt att det är en virvelvind där ute. Jag kanske borde simma in till land. Så han vände om och började simma in till land. Men då märkte han att virvelvinden förföljde honom. Men Östman simmar som en sjögud och kommer in till stranden. Och då bestämmer han sig för att ta på sig sina kläder. Och då hörde han ett dovt slag i vattnet. Han stod med ryggen mot sjön medan han tog på sig kläderna. Och då vände han sig om och såg 70 meter ut. En 3 meter hög vattenstråle. Och då blev han rädd och sprang längre upp på land. Men sen lugnade han ner sig så gick han tillbaka ner till stranden. Och då såg han, strax under vattenytan, ett gråaktigt föremål om cirka 10 meters längd och 1 meters bredd. Efter en kvart simmade den här saken ut igen, därifrån den kom. Och den simmade snabbare än någon farkost kunde göra 1889. Och mitt ute på sjön försvann den. Vi har kommit till observation nummer 10. Här har vi 1892 på hösten. Är det Lars Larsson? Som är ute i Ås socken med sin son. Och då ser de till sin stora förvåning ett stort sjödjur som liknar upp och ner en båt som kommer med stor hastighet i Åssjön igen från Rödesunden mot Holskaffen. Djuret hade ett par pucklar eller ryggfenor och det hördes liksom ljudet av den här färden. av det snabba simmandet från djuret hördes lång väg. 2 meter ifrån de här männen så dyker djuret ner i havet och försvinner. Eller i sjön och försvinner. Så det framgår inte riktigt var de var någonstans.
Nej.
De verkar ha varit i vattnet då.
Ja.
Observation nummer 11 tog vi upp i detalj i del 1.
Ja.
Det handlar om de som var tvättade och kastade sten på storsjödjuret.
Just det.
Den var från 1893. Och väldigt uppmärksammad. Här är boken kompletterad med en bild av ett plesiosaurus-skelett. Med då teorin att det skulle kunna vara en sån. Och det här är den absolut längsta observationen alla. Men eftersom vi tog upp den i del 1 så skippar vi den. Vi är framme vid observation nummer 12 som hände på juldagsmorgon 1893 klockan 7:30 på morgonen. Våra huvudpersoner är A.M. Johansson i Hornsberg och hans hustru, icke namngiven, fru A.M. Johansson. Och vad tror de gör på juldagsmorgon klockan 7:30?
De står och tittar ut över vattnet kanske.
De är på väg till Ottesången. Det låter ju sent för att gå till julottan.
Ja, det gör det faktiskt.
Men Ottesången kanske är någonting man gör efter jul. De är framme vid Frösebron. Det fanns en Frösebro i han då. Då hör de ett rasslande ljud i den 1/8 tum tjocka nyisen. Det är ingen tjock is.
Nej.
Det rasslar i isen och A.M. Johansson tittar då mot isen. Och då ser han ett mörkt föremål som kommer upp ur isen upp till 80 cm höjd och sen sänker sig igen och försvinner ner under isen. Och sen händer samma sak, den bryter sig igenom isen och tittar upp. Den är stark nog att riva sönder den här nya isen och han ser 2 bukter. Jag antar att det är pucklar. Men han är inte ensam om att göra den här observationen med sin hustru, utan vi har även tegelslagaren Backman och flera andra som nu blir uppmärksamma på att det händer någonting. Men en åkande handelsresande eller?
Ja, det var en åkande med den vad de nu tog sig i.
Ja, just det.
Om de åkte med häst och vagn exempelvis så kunde man åkande i vagnen.
Ja, en av de här åkande lyckas skrämma odjuret på något sätt. Så odjuret drar iväg västerut och lämnar efter sig tydligt spår i isen. Alltså det är en sån här isbana efter den. Alltså den har rivit upp farled nästan.
Ja, ja, precis.
Djurets längd ska vara 12-13 alnar, så strax över 10 meter. Och Östersundsposten som rapporterade om det här redan den 28 december, alltså bara 3 dagar efteråt, säger att vittnenas trovärdighet är höjd över allt tvivel. Och det är den här händelsen, den här iskraschande storsjöodjursincidenten som leder till att bolaget bildades, som då ska försöka fånga djuret. Men Peter Olsson konstaterar att det här bolaget lyckades inte i sin verksamhet. Okej, vi har nu tagit upp de 12 första observationerna som Peter Olsson tyckte var viktiga. Men det finns 12 till, ifall vi gör till avsnitt om storsjöodjuret.
Det lär ju bli så, ja.
Och det måste vi nästan göra.
Ja, det får vi göra.
Vi måste ju också ta upp Peter Olssons förklaringar.
Ja.
Men innan vi kommer till nästa avsnitt så gör Peter Olsson ett bra jobb här i att försöka sammanfatta odjurets egenskaper. Han har tittat på alla berättelserna och så har han försökt sammanställa en bild av odjuret. Och här finns det fina illustrationer också. Längden då har nu konverterat till meter som man använder i Sverige då, jämfört med alnar är på väg ut,
ja,
meter är hett, det är på väg in. Han säger att djurets längd var från 3,5 meter till 14 meter. Och det skiljer väldigt mycket mellan olika observationer. Djurets bredd verkar vara runt 1 meter i alla fall. Varierar mellan 2/3 till 1 1/4 meter. Så vi pratar om 1 meter brett djur. Det är ganska brett, alltså det är ingen orm direkt.
Nej, det är en ganska rejäl bredd, ja, absolut.
Sen då har vi 7 observationer. Vi har inte läst alla, vi har hälften kvar. Säger att djuret såg ut som en upp- och nedvänd båt. 5 observationer säger att djuret såg ut som en grov timmerstock. Sen har vi där länkade ankar efter varandra, den kom bara i 1 observation. 2 eller 3 tunnor efter varandra kommer i 3 observationer. 2 båtar i rad är 2 observationer. De 2 sista liknelserna är en lång sammanhängande båtköl eller stora fåglar simmande efter varandra. Allting låter lite som om de har sett samma sak, men beskriver det bara olika.
Absolut.
Huden är glatt, den är hal alltså, glänser i solskenet och är blank enligt 3 observationer. Och en observation säger att den är slämmigt fjällbeklädd.
Alltså någon form av fiskliknande i de flesta fallen där då.
Ja,
det ska jag säga. Speciellt den sista där, ja. Mm.
Färgen då, gråaktig en observation, grå med stora svarta fläckar en, mörk 5 observationer. Och sen några enstaka som säger fram till mörkbrun eller mörkgrön, bak till ljusgrå eller gulaktig. Det var detaljerat.
Oj, ja verkligen.
En annan klart mellanröd med mörka längdstrimmor. Mm. Det lät som ett hett odjur. Racerbil.
Jag tänker på den där hästen. Han var rödbrun men han hade inga racerstrimmor.
Ja, den kommer här, den rödgrå tror jag.
Ja, rödgrå var den kanske.
Det är, och rödaktig den som säger. Sen har vi bara 4 av de här 24 observationerna handlar om huvudet. Och 2 av dem säger att det var runt och glatt, förmodligen också i betydelsen halt, lent, som en hunds. 2 observationer. En observation säger att han hade stora ögon och de satt 6 eller 8 centimeter från varandra. Och den hade en vit man i en observation då. Det har vi hört. Djuret simmade med bara huvudet ovanför vattnet enligt 2 observationer. Och när stenarna kastades på det så dök det med huvudet. Sen har vi en observation då av flera korta tjocka fötter i en. Korta framben men långa bakben i en. Sen har vi i 5 observationer 2 uppåtstående, vaggande eller flaxande vita segel, fenor eller öron. I 5 observationer. Det verkar vara fenor helt enkelt.
Ja, det får det vara.
Seglen hade 3 fots höjd, alltså 90 cm och 4 fots bredd. Det låter som bröstfenor. Djuret simmar så att endast huvudet syns enligt en observation. Alltså att endast seglen syns enligt en observation. Och flera observationer säger att delar av kroppen syntes. Djurets hastighet då var väldigt snabb. Det är bara en massa olika adjektiv som betyder snabbt. Det är pilsnabbt, hastig rodd, snabbare än en ångbåt. Mm. Mer än en halv mil på 4 minuter. Men ibland rör sig djuret även sakta enligt 4 observationer. Och ibland ligger det helt still enligt 4 observationer. Observationen 5 hade djuret delvis på land. 4 observationer på grunt vatten. Alla andra observationer är på djupare vatten. I 2 observationer dyker djuret upp från djupet. Att man vet inte varifrån det kommer. Det kommer liksom från botten av sjön. Det försvinner också djupet plötsligt i hela 9 observationer. Storsjödjuret gillar lugnt och soligt väder enligt 8 av observationerna. Eller när sjöns yta krusas av en lätt vind i 6 observationer. Mm. Och bara 2 gånger har man sett det när det har blåst mycket eller stormat.
Det borde också vara lättare att se odjuret när det är blank sjö.
Ja, definitivt. Också det där med högsommaren. Hela 11 observationer är gjorda på högsommaren. Och den här isobservationen är... Det finns 2 observationer där is inblandad. Senhösten är populär också med 7 observationer. Var i Storsjön då? Och det här är förmodligen bara intressant om man vet hur Storsjön ser ut. Men i Brunflåviken 2 gånger, vid Östersundet 6 gånger, i Åsjön 6 gånger och övriga gånger enstaka observationer förutom vid Hackås och Myssjölandet där vi har 7 observationer. Senare observationer i alla fall, just södra Storsjön är mycket vanligare än ute på det stora flaket i norr. Mm. Där är inte lika vanligt. I en observation som vi inte har tagit upp än äter storsjöodjuret fisk. Det följer efter båtar i 3 observationer. Mm. Och det finns inget exempel på att storsjöodjuret har skadat en människa. Så Peter Olsson hävdar att det förmodligen är ofarligt. 5 gånger har storsjöodjuret blivit skrämt av buller och försvunnit. Och en gång blev det då kastat sten på. Då blev storsjöodjuret arg och visade sitt gap och en rörlig tunga. Men fortfarande var det ingen som blev skadad. När vi är tillbaka med Dr. Peter Olssons avhandling kommer vi ta upp flera observationer av storsjöodjuret och försöka förklara vad det är för någonting.
Verkligen. Och som vanligt så vill vi veta vad ni tycker om det här avsnittet. Gå in på facebook.com/tankom.se och skriv av er. Tänk om finns också på Instagram under företagsnamnet PRS Media, ett ord små bokstäver. Och då vet ni vad ni får tag på mig. Dan, var hittar folk dig för någonstans?
Man hittar mig lättast på Twitter eller Instagram och jag heter Dan Hörning, så det är väldigt lätt att hitta för det finns ingen annan som heter så.
Vårt intro och outro till Tänk om heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Vi vill rikta ett tack till Acast som distribuerar podden, men framför allt tack till er för att ni lyssnar på Tänk om.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.